Hej och välkommen till Kulturpoddens sommarserie där vi idag ska ta oss fram i bil. Och vi som trängs i det här slutna lilla utrymmet heter Silja Sahlgren-Fodstad, Thomas Jansson och Marit Lindqvist. Och då måste jag ju börja med att fråga vilket ert förhållande till bilar och körande är.
Ja, alltså, så länge vi bodde i Helsingfors så klarade jag mig utan körkort. Men sen när jag skulle fylla, eller jag var närmare 30 år när vi flyttade ut på landet till Västra Nyland. Och då försökte jag cykla med ett litet barn där bak och några matkassar där fram. Och jag gjorde det tappert i ett antal månader tills jag insåg att det blev vått och det blev blött och det blev vinter. Att det här kommer aldrig att gå. Så jag var ju tvungen att börja ta körkort vid 30. Så. Och sen dess, eftersom man bor på landsbygden, så är man tvungen att ha bil. Till och med två. Dessvärre.
Ja, Thomas?
Nå, jag hör ju till de här som inte har körkort, till exempel. Och det där, jag kommer inte ihåg mer hur det blev. Så, men på något sätt har det hela tiden varit en självklarhet för mig. Jag vet inte om det handlar om att jag... I tonåren ju var miljöengagerad och punkengagerad och i det sammanhanget så var det på något sätt självklart att vara antibilist. Så samtidigt minns jag att jag alltid nog har fascinerats av den här, vad ska vi säga, frihetskänslan som en bil kan hämta med sig, antagligen via böcker som på drift on the road med Jack Kerouac som jag läste som väldigt ung eller Bruce Springsteens rockmusik eller sådana här saker och i gymnasiet minns jag att jag skrev en uppsats som var en novell om en människa som längtade efter att få åka iväg med sin motorcykel för just den här friheten och de här öppna landskapen var någonting väldigt stort. Så det är lite dubbelt för mig. Jag har inte körkort och jag längtar inte efter bilar, men någonstans har jag kunnat förstå den där känslan som det medför att kunna veva ner fönstret och bara låta vinden ta tag igen.
Och skruva upp musiken på bilstereon.
Exakt.
Jag måste säga att jag är lite sådär också mittemellan. Så i tonåren så bodde jag riktigt på landet. Alltså riktigt på landet. Alltså där det är 8 kilometer till närmaste busshållplats. Liksom. Så det var inte faktiskt det år jag fyllde 18 så tog jag inte körkort. Det fanns liksom inte på kartan. Det fanns inte plats för det just då. Men sen gick jag på en folkhögskola året efter studenten i Karis. Så i metropolen Karis har jag sen tagit körkort och insåg på något sätt sen den här skillnaden mot att köra i en sån här på en mindre ort där man då har lärt sig precis vilken gata som går i vilken riktning och var trafikljusen finns till att sen köra i Helsingfors. Det kommer jag ihåg att vara en sån här skräckupplevelse.
Ja, men om du har lärt dig att ta körkort i Kari så ska du nog säga att du klarar av att köra var som helst med tanke på alla de här likvärdiga korsningarna som finns i Karis.
Det kan vi reda ut en annan gång.
Jag måste ju nu tillägga att jag har ju faktiskt en fru som har körkort. Eftersom jag på somrarna hänger väldigt mycket på landsbygd så har jag ju insett att ibland behöver man ju tyvärr en bil när man ska till ett ställe som det just är jättelångt till närmaste busshållplats. Så det där. Och eftersom vi har hängt ihop länge så det är kanske också en orsak till att jag aldrig tyckte att jag behöver det där körkortet för det finns en i hushållet som redan har det.
Nå, där kommer vi ju smidigt in på det här ändå att ni åker de här längre sträckorna och om hon då kör så har du möjlighet att liksom hänga med huvudet ut genom bilfönstret och vråla med i, skråla med i de rocklåtar som du lyssnar på. För det är där vi ska börja i den ändan nämligen. För att här med frihet och bilkörande så kommer vi sådär automatiskt in på rocken, eller hur?
Ja, nå, dels handlar det just om det här med bilstereon, hög musik har på något sätt hör till det här långbilkörande, tycker jag. Även om jag och Mikaela inte nödvändigtvis har samma musiksmak så vi lyssnar. Vi har inga bilstereo, måste jag medge. Så det är inte bilen jag lyssnar på det. Men däremot har jag i min ungdom lyssnat på väldigt mycket musik, rockmusik, som har den här bilanknytningen. Och då är det ju framförallt Bruce Springsteen som jag tänker på som vars musik innehåller väldigt mycket vemod och längtan bort och drömmar om ett annat liv. Och för att uppnå det här så har bilen alltid spelat en väldigt stor roll. Jag grävt fram, man hör här pappersbläddrande kanske, för jag har printat ut en bunt texter som han har skrivit. Det är framförallt hans 70-tals musik faktiskt som innehåller de här bilreferenserna. Han har många låttitlar också som innehåller bilar. Thunder Road är en som just innehåller den här längtan efter ett annat liv och en annan värld, och hur bilen är en möjlighet till det. Jag har försökt snabbt översätta någonting från den låten. Här finns raden om att man vill be om att dessa gator skulle erbjuda en räddare. Och vad kan vi annat göra än rulla ner fönstren och låta vinden ta tag i ditt hår. De här två filerna kan ta oss vart som helst. Vi har en sista chans att... Nu kan jag inte läsa min egen stil ens. Att jag skriver för hand. Vi har en sista... Jag måste se på den engelska ursprunget här. Vi har en sista chans att göra det verkligt. Stig in där i baksätet. Himlen väntar down on the tracks. Och sen finns det förstås Born to Run, Cadillac Ranch, Racing in the Streets, där han berättar om att han och hans vän har byggt upp en bil från scratch, och She's Waiting Tonight Down in the Parking Lot, alltså bilen som en hon. Första halvan av texten så är bilen en hon, men andra halvan av texten så det där är det en kvinna som han möter. Så plötsligt blir her, I met her on the strip 3 years ago in a Camaro with this dude from LA. Och så har han kört ifrån den där Camaron och samtidigt tagit över kvinnan som fanns där. Men det finns inte bara den här längtan faktiskt. Jag hittade en låt. Han gjorde ett dubbelalbum 1980, The River, som innehåller väldigt mycket billåtar. Men den låt som avslutar det här dubbelalbumet är en väldigt lugn låt som heter Wreck on the Highway. Som berättar om hur drömmar också kan få något annat än ett lyckligt slut. På väg hem efter arbetsdagen körde genom regnet på en öde landsväg när jag möttes av en kvaddad bil. Där fanns blod och glas överallt. Och så handlade det om att se död på landsvägen.
Det är faktiskt väldigt mycket bilar. Jag har inte tänkt på Bruce Springsteen faktiskt i termer av det. Men det är ju...
Det hör ju... På något sätt känns det som bilen är en väldigt väsentlig del av den amerikanska drömmen. Mm. Och den framförallt kanske den längtan och det vemod som är en del av det amerikanska landskapet, just de här stora vidderna. Det som jag också tänkte på i det här sammanhanget, jag sökte såna här europeiska motsvarigheter, att ha europeiska rockstjärnor skriver lika mycket om bilar som amerikanska, och jag tycker mig inte ha sett en lika stark motsvarighet som till just Bruce Springsteen. Jag tänkte på Ulf Lundell, som ju Bruce Springsteen är en av hans husgudar. Och Ulf Lundell har ju också mycket öppna landskap i sina texter. Men det öppna landskapet är inte motorvägarna, utan det är mer havet kanske, naturen. Som på något sätt blir ju en naturlig motsvarighet till den amerikanska motorvägen. Och de öppna landskapen är ju naturen, framförallt i Norden.
Mm.
Har jag ingen vetenskaplig undersökning som grund för det här, men jag tycker mig ha sett att det är så.
Nu, jo, sen finns ju, jag menar, det här med road moving som begrepp är ju någonting som också är ganska sådär starkt förknippat med amerikansk film. Det finns gott om filmer som utspelar sig just mot bakgrunden av de här öppna landskapen och den här frihetskänslan som finns kring det här, att du är inte bunden till någonting och du... Ditt liv bär du med dig så att säga på den där resan, och att saker händer under loppet av det här. Men jag tänkte faktiskt ta som mitt första så här filmexempel en film från en helt annan del av världen. Och Och då handlade det om en iransk film som heter Hit the Road. På tal om det här med musikkopplingar. Det är ju ganska tydligt som den musikkoppling. Och det, musiken spelar en jätteviktig roll i den. Därför att den utspelar sig alltså helt och hållet egentligen i en bil. Och vi följer en familj som i början av filmen viker ut på motorvägen helt enkelt. De har tagit paus vid vägrenen. Och vi vet inte varför de är där och inte vet vi riktigt vart de är på väg heller. Väldigt mycket av filmen går bara ut på det att vi följer dem där i bilen. Och det de pratar om och hur de smågnabbas och den här stämningen som är helt ljuvlig. Alltså det är föräldrarna och två söner som är på resa. Och den här bilstereon är på i varierande grad mellan varven. Och sen emellanåt sjunger de alla med och dansar liksom, sittande i bilen och så här. Och emellanåt är de här tonlägena mer melankoliska och då passar musiken ihop med det som händer. Och sen så småningom så får vi veta att jo, här finns också den här frihetsgrejen. Vi får så småningom veta att de har sålt allt de äger för den här resan som de är på. Vilket låter väldigt, väldigt kryptiskt. Och så småningom så kommer det sen då fram att de är på väg att föra den här äldsta sonen till en gränspostering där man har betalat stora pengar för att kunna få honom ut från landet. Så det är liksom, här finns den här ödesmättade undertonen som så småningom framkommer. Och jag tycker så mycket om i det här sammanhanget, alltså jag har lyft fram den här filmen i jag vet inte hur många olika sammanhang för jag tycker den är så fantastiskt fin. Men här finns också på något sätt det där dubbla i det här att bilen är den där friheten men den är också den där sista utposten. Att där äger det där sista avskedet sen också rum. Ja, Thomas.
Naja, det slog mig det här då du hade den här bilden av hur de sjunger tillsammans och dansar i bilen. Ungefär, det är ju ett dramaturgiskt element som är så på något sätt fantastiskt. Hur man med två människor eller en familj i bilen, det kan vara hur dålig stämning som helst. Men så kommer bilstereon på och det kommer rätt låt och plötsligt förändra stämningen helt och hållet, för det är en låt som för alla människor i den här bilen samman. På väldigt oväntade sätt kan det ske ibland. Jag tänker på tal om road movie förstås på Aki Kaurismäki. Mm. Och det där, eller Kaurismäki-bröderna. Och det var väl den här filmen Rosso, där en karaktär spelad av Mikko Syrjä som är finne, och så är det på andra sidan finns en karaktär spelad av Kari Värnänen, om jag kommer rätt ihåg, som är italienare. Och de har inget sätt att kommunicera med varandra, men de åker väl runt och söker en kvinna, om jag kommer rätt ihåg. Det är jättelänge sedan jag har sett den där filmen, men den här ena scenen kommer jag ihåg. För plötsligt kommer det den här låten som på finska Olen suomalainen, som ju egentligen är ursprungligen en italiensk sång. Och så börjar de båda sjunga på sitt eget språk den där sången tillsammans. Helt underbar scen.
Ja, och det är också, nu när du säger det här igen så kommer jag också på den där bilden av att bilen på något sätt är en sån där frizon där du kan släppa loss. För det finns ju massor med filmer också där en huvudkaraktär sitter i bilen och är annars kanske ganska strikt och så här stram och en sån som håller känslorna inom sig. Men sen så kommer det den där scenen när den här rollkaraktären hör en låt på bilradion och börjar sjunga med helt hysteriskt. Mer eller mindre musikaliskt korrekt. Men man har den där bilden just av att det här är det där rummet där du kan släppa alla hämningar för att ingen annan hör dig. Du har rätt att liksom låta hur som helst och kanske blåsa av dig lite. Så att bilen har ju på jättemånga sätt en viktig funktion. Och sen tänkte jag att jag måste göra en koppling ännu här med den här iranska filmen då som är i regi av Panahi som är son till en av Irans främsta regissörer Jafar Panahi. Och det intressanta är att hans far då har gjort en film som har blivit jätteuppmärksammad också i västvärlden som heter Taxi Teheran. Och det för oss sådär jätteelegant över till det som du Marit genast ville tala om när vi började tala om att bilen som fordon. Och det är taxibilen.
Mm, ja, taxibilen. Det är intressant. Jag tänkte du skulle säga något mer om Taxi Teheran.
Nej, det tänkte jag inte. Det är länge sedan jag har sett den. Men den är också byggd sådär fint på just det här möte med människor som möts i en taxibil. För det är ju också på något sätt en sån där en sån här frizon där de mest udda möten kan äga rum. Och ändå samtidigt bli väldigt personliga under loppet av en avgränsad tid.
Ja.
Det var ju frizon på det sättet också att den filmen spelar han ju in under en tid, jag vet inte om han fortfarande är så, att han inte får göra filmer. Så det var under en tid när han inte fick göra film. Så han kunde inte göra film, han gjorde film i alla fall, men han kunde inte göra det med någon stor utrustning, utan Nej. Han bara hade en liten kamera i sin bil som han förvandlade då till en taxi. Och så filmades det väldigt lätt där inne i bilen där det steg, när det steg in människor. Så det var ju ett elegant sätt att dels beskriva situationen han är inne i själv, men samtidigt få en väldigt spännande historia om Iran berättad.
Mm. Nej, det här med de här taxihistorierna, det är ju lite intressant att i den finlandssvenska litteraturen så har vi två författare som också är taxichaufförer. Då tänker jag på Thomas Brunell och Benjamin Laustiola. Och Thomas Brunell, så han har ju kört taxi på deltid i över 20 år. Det börjar säkert närma sig 30 år vid det här laget. Och det här är också någonting som har satt alldeles tydliga spår i hans skönlitterära texter. Och hans senaste bok, Nocturnala män, 18 taxiresor genom en grön metropol. Så det består av sådana kortfattade prosalyriska reflektioner där det här diktjaget då, taxichauffören, kör kors och tvärs genom Helsingfors och betraktar livet lite sådär i backspegeln. Och som du Silja sa, så är det ju här ett liv som kan bjuda på väldigt många överraskningar. Jag menar, en taxichaufför vet ju aldrig vem som sätter sig i bilen, vad det är för livsöde han kan få ta del av. Är det något trevligt eller är det något obehagligt? Det kan det ju också vara. Så att det här livet som taxichaufför kan bjuda på många överraskningar, och han beskriver då bland annat här hur han då under en körning får skjutsa två välbeställda damer som har varit och demonstrerat mot Guggenheim-planerna i Helsingfors centrum, och nu har de satt sig i baksätet och så börjar de ösa galla över alla citat hottentotter och all amerikanisering, och den här taxichauffören då, diktjaget, försöker då sätta ner foten och deklarera att han minsann inte tolererar någon sån här hatretorik i sin bil. Och sen en körning så kan den här taxikunden plötsligt öppna sin gylf och låta en väldigt erigerad kuk svälla upp på sitt vältränade lår. Och det här ser ju då taxichauffören i sin backspegel. Eller så kan det vara en skådespelare som extra knäcker som en kopia av Mannerheim. Utstuderat med uniformsmössa, paradkostym och stövlar och vaxade mustascher och pomada. Som sätter sig i bilen, eller sen en sån här Steiner-skollärare som kälar med sin grön skimrande pytonorm. Så man undrar ibland att är det här fakta eller fiktion, att när de berättelserna glider in och ut i varandra där. Men det är en ganska underhållande berättelse där som visar då hur det finns den här underhållningsvärde i att vara taxichaufför. Man får alla de här berättelserna till sig på baksätet, men det kan också vara då en oro som ligger där och pyr hela tiden. För man vet ju aldrig att vad är det som lurar bakom nästa hörn eller vid nästa taxistolpe. Men samtidigt så skriver Thomas Brunell om det här som en slags oemotståndlig lockelse också i den här ovissheten. Att han känner någon slags sån här förhöjd livskänsla. Och lite så där nervkittlande närvaro av att befinna sig hela tiden i närheten av just det här oberäkneliga. Han är lite där som Totikki. Sådär, som känner sig lugnad av allt det osäkra på något sätt. Så det här är en väldigt underhållande samling berättelser. Och sen då just också den här Benjamin Laustiola, som många känner till och kommer ihåg som taxichaufför Lindgren, som skrev kosserier i Hufvudstadsbladets Vecko och sedermera månadsbilaga Volt. Det var en sån här magasin som kom ut mellan 2006 och 2010. Och ingen visste då vem som dolde sig bakom den här signaturen, taxichaufför Lindgren. Men det var alltså Benjamin Laustiola, som är utbildad skådespelare, som började köra taxi år 2002. Och så började han också skriva ner sådana olika berättelser från livet på bakbänken då, som han hade tagit del av som taxichaufför då. Och så samlade han de här sammanlagt 60 texter i en samlingsvolym som heter Lindgren, taxichaufför, som kom ut 2011. Och jag tänkte bara citera ett kort stycke från hans inledningsord där. Man kan hitta mycket på baksätet i en taxi, oberoende om man söker eller inte. Jag har, förutom det självklara, såsom telefoner, plånböcker, väskor och paraplyer, även hittat en hel del annat under årens lopp. På baksätet i min taxi hade suttit människor som har blivit vänner för livet. Även sådana som blivit ovänner för livet. Det har suttit kvinnor som jag blivit involverad med. I några fall har det lett till vänskap. I andra fall till känslomässig relation. I vissa fall har det bara varit fråga om sex.
Okej.
Och de här 60 historierna, alltså, de är helt hejdlösa här vissa. Alltså, man undrar ju hur taxichauffören överhuvudtaget står ut. För ofta handlar det ju alltså om människor som sätter sin taxi på sena nattimmarna efter en blöt kväll på krogen. Mm. Och som börjar ha åsikter om en det ena och en det andra. Och någon har brutit med sin pojkvän och någon har brutit med sin flickvän. Och så är det packade medelålders kvinnor och män som funderar på att vart ska de åka för att ha lite rajtan-tajtarna. Och kvinnor som erbjuder sex som betalning för resan då, för att de har inte så mycket pengar. Då. Och fulla män som gröter över döda kompisar och allt möjligt. Alla gräl och kärleksbetygelser där i baksätet. Sen alla de här som är bässavisrar och säger att hur de ska köra. Undervisar chauffören hur de ska köra till angiven adress. Och så blir det bråk om betalningar. Och någon som spyr och någon som kissar på sig. Och helt otroliga historier. Alltså sen just det här också, alltså väldigt ofta känns det som att den här taxichauffören faktiskt kan sätta ner foten och säga att nu kör jag till den här hållplatsen och öppnar dörren och säger varsågod och stig ut. Och jag fortsätter utan dig.
Nå, om man tänker på det framtida här ögonblicket när taxichauffören säger tack och hej, nu får du stiga ut. Så fram till dess har man ju en bild av att här är det igen en sån där bild av bilen som den där frizonen. Också för främlingar på något sätt, att taxichauffören är någon slags sån här en gestalt till vilken man kan berätta allt och ingenting. För att man kan ha en relation för en kort stund och det, man invaggar sina känslor av att det jag säger här, det jag säger i taxin, det stannar i taxin. Och att taxichaufförer är ofta ganska bra på att prata. Och just det här att det kan vara ett sätt att lätta sitt hjärta och det kan vara ett sätt också att höra spännande historier just i och med att taxichaufförer, jag tycker om att fråga dem saker för att de har ofta intressanta anekdoter.
Ja, det blir som ett biktningsbås.
Ja, exakt. Ja. Det är en ganska bra bild.
Ja, och just det där också, men också det där som jag tycker är lite udda, att man känner att man kan bete sig hur som helst för att den här chauffören kommer man aldrig mer att se, förhoppningsvis. Mm. Och vice versa, kanske, i vissa fall också.
Ja, nej, det är sant. Ja,
det är... Att man ser det bara som ett transportmedel på något sätt, men ja... Det här finns också fantastiska solskenshistorier också. Det är inte bara de här hemska berättelserna utan också det här med att en kvinna då som hade stukat foten som behövde hjälp med att komma till sjukhus då, hur den här taxichauffören då, Lindgren för henne dit och sitter och väntar på henne utanför sjukhuset och sen när hon kommer hem då, så har hon svårt att ta sig. Hon bor på översta våningen och det finns ingen hiss. Så att den här starka chauffören så bär henne på sina axlar då, uppför den här trånga spiraltrappan upp till översta våningen till exempel och sånt här. Och sen också om hur snöyra och kaos kan ställa till det och hur folk då som sitter i taxin börjar hjälpa till med att skyffla undan snö och så att de kan ta sig fram och allt sånt här. Ja.
Där har vi en bild av taxichauffören, men jag tänker Thomas att du har fått stå för de här karga männen idag nu. Det var så här Bruce Springsteen och rockmusik och jag vet att du har... Om vi talar om taxichaufförer så vet jag att du har liksom den här ena grejen du måste få in här nu.
Egentligen har jag flera, jag hoppas vi hinner med mig. Dels funderar jag, taxirockmusiken, att har den funnits så väldigt mycket? Det är nog inte, billåtar finns det mycket av, taxilåtar tycker jag det finns mindre av, men Ulf Lundell har faktiskt en låt från sent 70-tal som är just taxi. Men nu ska jag gå vidare från rockmusiken till filmen för det där.
Jag tänkte bara säga att Cecilia och jag börjar sjunga. Är det där nu vi ska börja sjunga? Vanessa Paradis.
Jolle Taxi, vi har övat här för det.
Be my guest. Kan jag sjunga Springsteen sen?
Vi kan ta det som en så här slutknorr. Du får gärna ta det här filmexemplet som vi vet att vi måste få in nu.
Ja, det, definitivt. Det finns ju några sådana helt mytomspunna filmbilder. Och den som just vad gäller bil- och taxisammanhang kommer mig närmast är ju naturligtvis Robert De Niro som kör sin taxi på regntyngda mörka New York-gator. Det är en helt fantastisk fantastiska bilder som man ser då han kör omkring, och den där stämningen är så stark. Jag tänker förstås på Scorseses Taxi Driver från 1970-tal. Och där finns ju inte bara mytomspunna bilder utan också mytomspunna filmrepliker. Som den här, den utspelar sig nu visserligen inte i en taxi, så jag går, det är ett litet sidospår här med Robert De Niro som står framför en spegel hemma hos sig och tränar faktiskt att dra en pistol, för han har lite mörka planer, men det där, då står han framför spegeln och säger "Talking to me?" Som väl hör till de filmreplikerna i världen som flest människor, åtminstone män, har upprepat för sig själv framför någon spegel någon gång. Men det finns faktiskt en taxifilm till som jag måste nämna, och det är ju Jim Jarmusch Night on Earth från tidigt 1990-tal som utspelar sig i fem olika städer, och jag måste nämna den för att Helsingfors faktiskt är en av de städerna där man kör just taxi, och det är där naturligtvis med ganska berusade finnar i baksäte. Men det är då Jarmusch kärlek till Finland och till bröderna Kaurismäki som fick honom att göra Helsingfors som en av städerna som ryms med i den filmen tillsammans med bland annat New York och Paris, så det är gott sällskap.
Det här är också så tacksamt på något sätt att när man talar om bilen som inspelningsutrymme så tycker man ju att det skulle vara klaustrofobiskt och litet. Men man inser ju hur mycket dramatik man får in just i och med det här. Alltså möten som är så här plötsliga och oväntade. Och precis som du beskrev den här beskrivningen också av Taxi Teheran. Det här att du får in flera dimensioner av det här. Hur filmskapande går till när omständigheterna är extrema och så här. Och det har gjorts en hel del filmer faktiskt som utspelar sig ganska mycket i bil. Och sen ett exempel som är helt exceptionellt därför att det helt och hållet utspelar sig i en bil. Och det är en film som kom 2013 som heter Lock med Tom Hardy i huvudrollen. Och jag tänkte först när jag skulle gå och titta på den att, men hallå, alltså på riktigt, hur länge kan det här vara underhållande? För det liksom stod på något sätt i beskrivningen att det nu är en man som befinner sig en och en halv timme en natt i sin bil. Och så börjar filmen och man är sådär att jaha, och vad ska det här bli? Och bara tack vare en skicklig skådespelare och sjukt bra manus, alltså väl utportionerade telefonsamtal som han måste göra under den här bilresan den här sena kvällen, så bygger man upp nästan sån en sån här thrillerstämning. För att vi får då veta alltså att den här huvudkaraktären, han jobbar på en byggarbetsplats dit det följande morgon ska anlända Europas största någonsin betonglast, för att de ska gjuta någonting som är helt enormt, och det är hela hans karriär hänger på det här. Och nu har det hänt någonting i hans privatliv som gör att han kan inte vara på plats, och han måste försöka delegera det här jobbet åt sina kollegor och samtidigt ta arga samtal från chefen som ger honom sparken där och då för att han inte sköter sitt uppdrag, och han måste tala med sin fru, och man inser att han har en annan kvinna någonstans som håller på och föder ett barn, och det är dit han är på väg. Och frun vet inte om det här, och han har massor med viktiga beslut han måste fatta under den här ena natten. Och den är alltså gjord så sjukt fint att det händer faktiskt ingenting annat än att vi är i den där bilen, och det står med det mörkt utomhus, och han är på en helt anonym motorväg. Det som händer utanför bilfönstren, inte ens det spelar någon roll. Utan det är bara liksom den här dialogen som han för med olika människor. Och det tycker jag är på något sätt den där styrkan i det här, att vi är alla så välbekanta med bilen som fordon. Vi åker bil, vi vet vad det innebär, att det funkar på något sätt dramaturgiskt att avgränsa det så här starkt från allt annat runt omkring. Och ändå tycker man att oj, det här är ju spännande. Så att bilen är väl kanske det mest dynamiska inspelningsstället nästan när det gäller de här fordonen som vi funderar på den här sommaren.
Nu är luftballongen också ganska dynamiskt som filmort.
Det kommer vi att komma in på nästa vecka.
Miljövänligare dessutom.
Ja, det har du helt rätt i. Så att kanske vi får återkomma till det då nästa vecka och se om det är lika mycket action betonat i det skedet. Åtminstone kan man väl säga att vi har inte alla lika starka referensramar till det och starka egna upplevelser att förankra i luftballongen. Men vi har ju alla John Blund, så vi kanske kan den vägen anknyta till det. Men tills nästa vecka så tackar vi för oss idag. Tack och hej!